God morgon allesammans och välkomna till den här förmiddagsgudstjänsten. Trevligt att så många har kommit trots att det är lov. Men det ser man ju på också på avsaknaden av barn. Många är ute och reser. Jag vet att många är på skidläger och så. Och eftersom att det är lov så är det ingen barnkyrka idag heller. Men vi börjar den här gudstjänsten med att fokusera in oss på korset och Jesus. Vi sjunger tillsammans psalm nummer 3 och vi står när vi sjunger den här psalmen. Lite pålysningar. Ikväll har vi en bönestund tillsammans här klockan 17. Alla är välkomna. Tisdag är det öppen mötesplats och, som vanligt klockan 14. Det är ingen One Piece eller Komba. Onsdag, bön. Torsdag är det gemenskapsträff i Svenska kyrkan klockan 14. Och på söndag klockan 10 är som vanligt gudstjänst igen med en predikan av Rune Winsander och sång av våran underbara kör. Jag tänkte läsa ett bibelord från andra Korintierbrevet, 5 kapitlet, verserna 14 till och med 21. Det här är Guds ord. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Du har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla för att det som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag inte det nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt sig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människor till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för kärleken som du har givit oss, kärleken som du har visat oss, kärleken som du har visat hur den ska appliceras i våra liv. Tackar dig för den här Herrens dag där vi kan komma samman och rikta våra blickar till dig, där vi kan lovsjunga och ära dig tillsammans som en församling, tillsammans som en enda stor familj, tillsammans som lemmar av Kristi kropp. Vi ber i Jesu namn. Amen. Nu ska vi sjunga en till sång tillsammans, psalm nummer 10. Och nu finns det också chans att ge kollekt till församlingens arbete. Det gör man antingen via Swish eller lämnar i kollektboxarna utanför. Det här psalmen står vi också när vi sjunger. Vi har ju ingen morgongympa idag eftersom barnkyrkan inte är här, så då får vi ta och stå istället. Herre, vi ber att vi kan ära ditt namn med de gåvorna som har samlats in. Vi ber att vi kan få din visdom att använda de här gåvorna på ett sätt som du ser värdigt, Herre. Att vi kan ära och prisa ditt namn. Att vi kan göra nytta i världen. Att vi kan ge till de som behöver. Och att de som behöver kan komma hit och veta att här finns det en fristad. Här finns det hjälp att få. Här finns du, Herre. Vi ber i Jesu underbara namn. Amen. Nu ska vi sjunga en jättefin sång tillsammans med Bertil som kommer att leda oss.
Jo, ni hörde ju i pålysningarna här att på tisdag öppen mötesplats. Det är en trevlig aktivitet som vi har varje vecka då man får komma och äta våfflor och dela gemenskap, och sen avslutas det hela med en andakt. Och i tisdags så var det ju Alla hjärtans dag, och jag ville då försöka att anknyta till det temat i den andakt som var då. Och bland annat så försökte jag att tänka ut en sång som på något sätt handlade om Guds hjärta. Och då fick jag i huvudet, jag behövde inte tänka så länge utan den bara kom där. En sång som vi kanske mest förknippar med sångarduon Kurt och Roland. Så tror jag det är så jag har hört en sång. Det är ingen sång som står i någon av psalmböckerna i de olika samfunden. Men att... han som har skrivit texten har några psalmer, det är inte så många, men en handfull finns med i våran psalmbok. Och den mest kända, det är O hur saligt att få vandra jag hemåt vid vår faders hand. Den här mannen, Joel Blomqvist som han hette, han fick ett långt liv. Han föddes 1840 i Stockholm och så dog han år 1930 på en liten plats i Östergötland som heter Skärblacka. Och han hade ägnat sitt liv åt, han utbildade sig till möbeltapetserare och verkade som sådan några år i början av sin karriär. Men han hade en ådra om att skriva sångtexter och melodier. Så han skrev under sitt liv ungefär 400 sångtexter. Och ofta reste han runt i vårt land och predikade och sjöng. Och han hade med sig en liten reseorgel. Så han hade musikkapellet med sig. Nu ska vi sjunga den här sången och ni får vara med liksom, så det blir inte direkt någon solosång utan vi sjunger den tillsammans. Jag tycker att den har en väldigt varm och fin ton i sig som vi kan ta till oss. Det finns ett hjärta som för dig ömmar, du arme fånge i syndens land. Det finns ett öga som ivrigt spanar just efter barnet i fjärran land. Det finns ett öra som ner sig böjer och hör den arme som hjälp begär. Det finns
som törstar, för dig som hungrar, det finns ett bröd, det finns en fristad, så trygg och säker, för dig som jagas av synd och död. Är nu här något som du behöver, så käre skynda, vem än du är, till Gud som alltid på allestädes har haft och ännu dig håller kär. Jag kom till Jesus och du ska finna vad du behöver till salighet. Till Jesus, Jesus, ja, han allena är nog för alla i evighet. Till Jesus, Jesus, ja, han allena är nog för alla i evighet.
Ja, det var Robin som önskade den här sången idag, för att han tyckte den skulle passa in i hans predikan som vi nu ska lyssna till.
Det stämmer bra. Jag var med på öppen mötesplats och sjöng den här tillsammans med alla som var där, och jag visste vad jag skulle predika om, och jag kände genast att den där sången, den vill jag ha med på söndagens gudstjänst. Men då hann inte jag prata med Bertil om det, eftersom att klockan hann bli 4 och våran barngrupp började, så jag sprang iväg. Men sen ringde jag till Bertil på onsdag morgon innan jag åkte iväg till basgruppsträff på Götabro och frågade om han skulle kunna tänka sig att sjunga den igen tillsammans med oss. Och det gjorde han så gärna. Så jag är väldigt glad. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig att vi kan komma samman, att vi kan lyssna till ditt ord. Tack för ditt ord, Herre. Tack för din ande som fyller oss och fyller det här rummet. Jag ber att du ska med din ande guida och leda mig, och låt din ande tala genom mig, Herre. Öppna våra hjärtan och sinnen och gör oss mottagliga för ditt ord, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag har ett problem. Jag har lyssnat mycket på en version av en gammal hymn som är skriven av, ja, hur ska man uttala hennes namn? Ada Haberson kanske? Jag vet inte exakt. Men hon skrev den här hymnen någon gång i början på 1900-talet, och den publicerades för första gången 1906 på engelska. Och den versionen som jag har hört, den är framförd av en duo som heter Shane and Shane. Den här moderna versionen, den har samma text och den har samma namn som originalet. Och den heter He will hold me fast. Han håller i mig, med betydelsen att Gud släpper oss inte. Vår Herre släpper inte det sina. Att jag har lyssnat på den här hymnen, det är inte det som är problemet. Absolut inte. Det är en fantastisk hymn, en fantastisk sång. Men det finns en rad i den här sången som gör mig påmind om det här problemet som jag har. I den andra versen så står det så här: For my love is often cold, he must hold me fast. För min kärlek, den är ofta kall, han måste hålla i mig. Är det någon som har upplevt samma sak? Jag misstänker att jag inte är ensam i att känna att min kärlek, ibland är alldeles för kall. Att min kärlek till andra och ibland även till oss själva är alldeles för kall. Och det är inte roligt, eller hur? Man känner så. Men det finns väldigt, väldigt goda nyheter också. Det finns befrielse från det här. Det finns frihet även från den här kalla kärleken som vi ibland upplever och uppvisar till varandra. I Kristi namn finns det frihet. Jag tänkte kolla vad ordet har att säga om det här. Så jag ska läsa från Apostlagärningarna 9. Och börjar i första versen. Saul, som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig ett brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden, så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten, men såg ingen. Saul reste sig upp, men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar var han blind, och han varken åt eller drack. Kommer att komma tillbaka och läsa några ytterligare verser. Men här i vers 2 så står det att om han hittade någon som tillhörde vägen, med stort V. Vägen verkar vara det första namnet som den kristna rörelsen fick. Vägen för de kristna, det är ett återkommande ord i apostlagärningarna. Det jag finner oerhört intressant här är att man använder den bestämda formen. Kristendomen är inte en av många vägar att komma till frälsning. Det är den enda vägen. Vägen, bestämd form. Och det här, det är ju Saul från Tarsus första möte med Jesus, som han har förföljt och som han hatat. Men Saul erkänner honom direkt som herre. Direkt, utan en sekunds betänketid. Saul svarar på tilltal från Jesus: vem är du, herre? Innan Paulus fick möta Jesus så vandrade han på hatets väg. Vi har följt hans väg till Damaskus, en väg som är fylld av hat och mordlust mot det kristna och mot den kristna församlingen, mot den här rörelsen som kallas vägen. Han hade fått ett skriftligt godkännande att fängsla och föra så många kristna han bara kunde till fångenskap i Jerusalem. Det tar ungefär en vecka att gå de här cirka 240 kilometrarna från Jerusalem till Damaskus i norr. Damaskus var en del av Decapolis, ett självstyrande område bestående av 10 städer som låg i östra Syrien och öster om Jordanfloden. Och han gick antagligen då på huvudleden längst med Jordanfloden upp mot Galileiska sjön och Kapernaum vidare mot Caesarea Filippi. När han närmar sig Damaskus så får hatets resa som han är på ett abrupt slut. Han får se ett ljussken och han får höra Jesus tala. Där i dammet på vägen sker en radikal omvändelse. Paulus får möta Jesus. 3 dagar senare blir en av de lärjungarna som Paulus hade tänkt att fängsla, Ananias som han hette, ledd i en syn att be för Paulus. Och Paulus kommer att gå från hatets väg till kärlekens väg. Vi fortsätter att läsa i vers 10. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn: Ananias. Han svarade: Ja, Herre. Herren sade: Gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsus. Han ber, och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sade till honom: Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han lade sina händer på Saul och sade: Saul, min broder, Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig, och när han ätit återfick han krafterna. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och började genast förkunna i synagogorna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sade: Var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu namn? Har han inte kommit hit för att gripa dem och ställa dem inför överste prästerna? Men Saul uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Efter någon tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen. Men han fick reda på deras planer. De lurade på honom vid stadsportarna dag och natt för att döda honom. Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom från stadsmuren i en korg. Från att ha förföljt församlingen och de kristna blev Paulus en av de främsta apostlarna som startade församlingar och spred evangeliet i hela den dåtida världen. Det som han själv uttryckte i andra Korintherbrevet 5:17. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Det var en ny Paulus som gick tillbaks till Jerusalem. Istället för att föra med sig fängslade kristna hade han själv blivit fängslad av Jesu kärlek och vandrade nu på kärlekens väg. Ananias som visste precis vem Saul var när han gick på hatets väg, ville inte be för honom. Han visste varför Saul hade kommit, och han visste att Saul hade med sig en fullmakt från översteprästerna att gripa alla som kallade sig själv för kristna. Men han gjorde det ändå. Han bad för honom ändå. Därför att Jesus, vår Herre, uppmanade honom till det. Ananias kärlek till hatets Saul, den var kall. Precis som min kärlek kan vara ibland. Men när Jesus kommer och säger till oss, när Jesus kommer och uppmanar oss och utmanar oss att älska, att gå på kärlekens väg, så gör vi det, eller hur? Vi gör det inte av egen maskin. Vi gör det för att i oss finns Jesu kärlek. För ett tag sedan så fick vi våran cykelkärra stulen. Jag säger cykelkärra, men jag vet att det finns andra namn. Cykelvagn eller joggingvagn, men det är en sån vagn som man sätter bak på cykeln och kopplar till och barnen kan sitta där i. Den blev i alla fall stulen, och den fanns till försäljning på Facebook Marketplace. Så vi ringde och vi bestämde ett möte för att köpa den. Vi hade ju inte tänkt att köpa den, det är ju våran. Men planen vi hade var att kolla så att det verkligen var våran och ta tillbaka den. Vi hade kollat med polisen och de sa att det är okej att göra så om man är säker på att det är sitt vara och att det har gått mindre än 24 timmar. Har det gått mer än 24 timmar så måste man göra en stöldanmälan, och då får man inte ta tillbaka sitt eget gods. Men på vägen dit så är jag arg och lite rädd, för jag vet inte exakt vad som kommer att hända. Jag förstår att jag måste läsa av situationen och liksom känna på läget innan jag bestämmer mig för att faktiskt göra någonting. Så säljaren kommer, jag kliver ur bilen och jag känner igen den här personen. Och jag blir genast fylld av Jesu kärlek. Hur visste jag att det var Jesu kärlek? För det var så starkt. En sådan stark kärlek som jag vet att jag är inte kapabel till att känna eller ge andra överhuvudtaget. Så jag ger den här personen en stor kram. Så jag gick från att ha väldigt lite kärlek, en kall kärlek, till att bli uppmanad av Jesus att älska den här personen med Jesu kärlek. Så jag ger den här personen en stor kram. Vi talas vid och jag förklarar situationen. Och vi följs åt tillbaka mot vår lägenhet. Och vi har ett gott samtal där jag förklarar att jag är redo att hjälpa dig att komma ur den situation du befinner dig i. Jag är redo att hjälpa dig på alla sätt jag kan. Ni förstår att när vi sätter vårt fokus på korset och på Jesus, när vi låter Jesus vara centrum i våra liv, så spelar det ingen roll om våran kärlek är kall, som hymnen säger. För vi behöver inte förlita oss på vår egen förmåga att älska någon. Vi behöver inte förlita oss på att vi av egen kraft ska kunna göra någonting. Nej, vi har Jesu kärlek att förlita oss på. Och när vi går på kärlekens väg så måste vi komma ihåg att det är Jesu kärleks väg. Men kärlekens väg, den är inte enkel att gå på. Och den är verkligen inte fri från problem. Redan i Damaskus hade Paulus blivit mordhotad och fick fly genom att hissas ner från en korg från stadsmuren. Hatets väg är den enkla, breda vägen. Kärlekens väg är den smala vägen som leder till evigt liv. I vers 20 kan vi läsa att Paulus genast börjar predika evangelium i synagogerna. Och om ni inte tror att det är att gå på den smala vägen, så måste ni komma ihåg vem Paulus var. Han var en högt utbildad romersk medborgare. Han var farisé, precis som sin mentor Gamaliel, som var en del av det stora rådet i Jerusalem. Han förföljde och hatade kristna, och han godkände steningen av Stefanus. Så en väl ansedd judisk man med kontakter i det stora rådet och känd för sin förföljelse och hat för de kristna började predika evangelium i synagogerna. Det är om något att gå på den smala vägen, på kärlekens väg. Paulus, han går på den smala vägen. Han går på kärlekens väg, men blir genast ifrågasatt. I vers 21 kan vi läsa: alla som hörde honom häpnade och sade: var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu namn? Har han inte kommit hit för att gripa dem och ställa dem inför översteprästerna? Så när han går på den smala vägen, så blir den helt plötsligt ännu smalare. Och hur reagerar Paulus? Han predikar med ännu större kraft. Vers 22. Men Saul uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Hur kunde Paulus bevisa det? Att Jesus är Messias. Ja, jag tänker så här. Paulus, han är ju en expert på det gamla testamentet. Så han kunde med lätthet visa på alla profetior som finns om Messias i det gamla testamentet. Och sen visa på Jesus. Och titta, han har uppfyllt över 300 av dem. Han, mannen där, som ni korsfäste, han är Messias. När man läser det nya testamentet så är det för mig omöjligt att inte förundras över hur uthållig och osjälviskt Paulus tjänade. Trots lidande och motstånd, steningar, fängslingar, mordförsök, skeppsbrott. Ja. Titta vad det står i andra Korinthierbrevet 5 och 14. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Jag är så fylld av Kristi kärlek. Jag har inget annat val än att tjäna. Det spelar ingen roll vad som händer med mig som person. Det spelar ingen roll hur många som försöker döda mig. Det spelar ingen roll hur många gånger ni fängslar mig. Det spelar ingen roll vad som händer med mig. Jag har inget val. Jag tänker att det här lämnar mig inget val. Jag försöker tänka hur det kan översättas i andra ord. Jag tänker att det är liksom Kristi osjälviska utgivande kärlek som bara pressar på från alla sidor och alla håll, uppifrån, nerifrån, bakifrån, framifrån, öster, väster. Så han har inget val. Han kan inte vända sig åt något håll utan att uppleva Kristi kärlek. Känner ni också så? Han kan inte bara leva för sig själv. Han kan inte vara tyst. Han måste berätta om Jesus. Jesus som vandrade på kärlekens väg före Paulus och före oss. Han trampade upp stigen så att vi med lätthet kan gå på den. Men jag vill också höja en varningens finger. Tappar vi fokus på korset och Jesus så är det oerhört lätt att komma bort från kärlekens väg. Komma bort från den här stigen som Jesus har trampat upp åt oss. Håll ert fokus på Jesus. Vad tror ni kan hända om vi gör det? Om vi håller vårt fokus på Jesus hela tiden. Om vi alltid går på kärlekens väg. Inget dåligt i alla fall. Jag vet inte exakt vad som kommer hända, men jag vet att inget dåligt kommer att hända. Bara bra saker kommer från kärlekens väg. Kärlekens väg, den är fylld av nåd och förlåtelse, men den är också ibland fylld av skarpa påminnelser om att inte avvika. Och det är inte vår egen kärlek som finns på kärlekens väg. För den är ofta kall, eller hur? Det är Jesu kärlek som finns på kärlekens väg. Och jag vill att vi ska kunna påminna varandra om att gå på kärlekens väg. När vi ser en broder eller syster som avviker, så måste vi i kärlekens namn kunna säga till våra trossyskon att du har avvikit från kärlekens väg. Kom tillbaka, sätt ditt fokus på Jesus igen. Jag är helt säker på att vi kan påverka hela världen om vi kollektivt, alla kristna, stannar på kärlekens väg. Och kom ihåg att Gud, han bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så står det i Romarbrevet. Låt oss vända våra blickar till korset och kärlekens väg i bön. Herre Jesus Kristus, du är vår Herre och frälsare. Du är den som har gått före på kärlekens väg. Det är du som har trampat upp stigen för oss. Det är du som visar oss vad kärlek är. Den är uppoffrande och den är evig. Vi ber att vi ska kunna hålla vårt fokus på dig och på kärlekens väg. Vi ber att vi aldrig ska avvika från kärlekens väg, att vi ska vandra på den tills du kallar oss hem. Herre, låt oss ha ett extra stort fokus på dig i veckan. Och låt oss påminna oss själva och varandra om att inte avvika från kärlekens väg. Vi ber det i Jesu underbara namn. Amen. Nu tänkte jag faktiskt att vi ska lyssna till den här hymnen, sången som jag har pratat om. Jag tror att vi har till text också, så kan man engelska så är man jättevälkommen att sjunga med. Nu ska vi sjunga psalm 37 och som vanligt så öppnar vi böneplatsen om man vill tända ett ljus, skriva en bön, eller jag tror också att vi har någon förebedjare på plats som kommer att erbjuda förbön om man känner att man behöver det. Psalm 37. Det finns också möjlighet att komma hit upp på estraden och dela ett ord om man har fått till sig någonting eller be en bön här i mikrofonen. Om man så önskar så är man jättevälkommen att göra det. Man kan göra det nu eller efter att vi har sjungit psalm nummer 20 som vi ska göra nu. Så är det ingen som vill komma upp just nu så sjunger vi psalm nummer 20. Avslutar vi den här gudstjänsten med Herrens välsigne dig. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige andes namn. Amen. Nu är ni alla hjärtligt välkomna på en kopp kaffe.